Sanne och Svensson är som alltid tillbaka på måndagar. Ännu en gång med ett fullspäckat program framför oss. Det här är avsnitt nummer 54. Det finns några spelare, en del, kanske inte de kändaste namnen, men några riktigt namnkunniga också. Vad säger som Sebastian Ström, Henke Rommel, Felix Liljegren, David Tuppen Fredriksson, Anton Lindholm, Andreas Andersson, målvakten som hade det i Linköping. Nummer 54, det är alltså Liv på latin. Och vi känner ju till att Andreas Andersson spelade och var god vän med Stefan Liv, en av svensk hockeys absolut bästa målvakt genom tiderna. Och den bästa 54 vi har i svensk hockey, Jonathan Dahlén.
Jonte, Jonte, vår idol, gör en jävla massa mål. Ingen är så bra som han, som våran Jonathan. Var det okej eller?
Riktigt bra. Vilken start på måndag, nu kör vi! Efter den skönsången så kastar vi oss rakt på ett annan kackelgubbe här som har kacklat på ett annat sätt. Djurgårdens sportchef Joakim Eriksson. Han gick på hårt och hängde ut spelare. Ja, han hängde ut alla loser-mentalitet. Så här lät det i tisdags.
När våra bästa spelare i spelet 5-5 nästan är våra sämsta spelare. När spelare som ska fylla upp luckorna efter Josefsson och Strandberg och får möjligheten till att göra det istidsmässigt, nästan flyr från att spela kroppsspråksmässigt, inte vill ta tag i pucken. Ingen steppar ju upp och går i bräschen. Bobby Nadella, Retrak Tjärne, Dick Axelsson är bra i powerplay, fullkomligt osynliga spelet 5-5. För att inte nämna Vandell, Haga, Bergfors, liksom den typen av Tom Nilsson, de som ska steppa upp, som är liksom i sin bästa prime-ålder, bara försvinner. Du ser dem inte på hela matchen. Kroppsspråk, ta ansvar för situationer, steppa upp, prata med varandra, hjälpa med varandra. Nej, alla flyr. Kan inte du ta hand om det här? Nej, kan inte du ta hand om det här? Ja, jag hoppar upp på din ring. Nej, jag vill inte. Kan inte du hoppa upp på min ring? Ingen steppar ju upp. Men någonstans så kommer det ner också på spelarnas förmåga att ta ansvar. Vi kan ju inte gå ut och göra den mentala processen åt dem eller ta ansvaret åt dem genom att själva spela. Utan i slutändan måste de ju själva prestera. Det är ju lite då till det det handlar om.
Ja, det börjar trilla in en del sms och lite Facebook-meddelande och så. Har du hört Jocke? Har du hört Jocke vad han sa i sändningen? Och då fick man ju snabbt kliva in på Djurgårdens YouTube och lyssna på vad han sa. Ja, det var en såg som heter duga och jag kände ju så här spontant. Ja, det var väl ganska uppfriskande och lite småkul och sådär.
Men i din roll som journalist eller skribent tänker du att det är väl lite
ja,
kul?
Ja, men precis. Men sen reflekterar jag ändå över det att nej, men även som alltså, allmän hockeyälskar så tyckte jag ändå att nej, men varför kan han inte göra så? Alltså, det stör mig inte alls att han hängde ut folk på det sättet. Jag menar, folk har sett här stört sig på att ja, men man hänger inte ut enskilda individer. Men jag menar, det är inte så att han hängde ut en enskild spelare, utan det var ju faktiskt typ hela laget, fast han rabblade alla namnen till höger och vänster. Så jag kan inte säga att det där stör mig överhuvudtaget.
Men det är Joakim Eriksson som har signat alla spelare och alla ledare. Alla spelare, alla ledare som har den här loser-mentaliteten som man pratar om. Det är ju han som har värvat dem, rekryterat dem.
Jag tycker ju en enda match de visar upp det han inte vill se. Alltså, men hävda att de har gjort en gång.
Men det här har ju han gått och irriterat sig på över tid. Joakim Eriksson, han är ju förmodligen inte de smartaste människorna vi har i hockeybranschen. Alltså, han är ju otroligt påläst, begåvad, välutbildad. Han gör ju ingenting utan baktanke. Så det här är ju, jag tror kanske inte han har gått och filat på exakt vad han ska säga, men jag tror inte att det var så spontant som vissa vill göra gällande.
Nej, det var det nog inte, för att kan man vara så irriterad och ändå vara så behärskad och saklig i allting man lägger fram, så är det faktiskt imponerande. Om det bara är topplocket som har gått och han samtidigt sitter och går ner i detalj på vad som är dåligt, då är jag jäkligt imponerad.
Nej, men för själva analysen han gör i sig, den säger ingenting om målen man släpper in och spelare som inte presterar 5-5 och allt det där. Men ta det här med laget. ta det här med gruppen. Nu varken före eller efter har han tagit det med gruppen. Det tycker jag är svagt. Har man gått ut och sågat spelarna så måste man liksom informera dem att okej, det här
men
har hänt.
Men vänta nu, har du varit inne i Djurgårdens omklädningsrum och fått reda på om han har tagit det i gruppen eller hur har det varit där?
Någonstans så ligger det väl har vi en podd eller sitter jag och skriver så ligger det väl i mitt ansvar att försöka kolla upp vad det är som har skett. Det är ju liksom, jag sitter ju inte och gissar saker när jag skriver eller pratar. Det sitter bland annat ett lapp i Djurgårdens omklädningsrum och det har det gjort i alla dess tider där det sitter det som sägs här stannar här eller det som sker här stannar här. Och det tycker jag är ganska tydligt för att i en grupp, för att det ska, man ska ha en utbildning framåt för att det ska gå den vägen man vill, så måste man ha det här berömda högt i tak där man ska kunna diskutera saker. Samtidigt ska man som spelare känna att det är en frizon, att man kan på något sätt, när man öppnar dörren till omklädningsrummet och stänger den, så kan man släppa allt som är annat, utan då är det bara fokus på hockeyn. Här tycker jag att Jocke tar bort all trygghet som finns i ett omklädningsrum. Han gör spelarna mer oroliga, nervösa, sämre självförtroende, för de kommer inte från en period där de har vunnit 8 raka, torska 2, utan de är ju en period där de är dåliga, och trycka ner dem ännu mer. Nej, det jag gillar inte alls.
Vad kan man göra som sportchef i ett sånt läge när man bara ser att det rinner på? Han kanske har varit inne tidigare och sagt ett par välvalda och nu valde han att gå den offentliga vägen. Det här kanske var en åtgärd av flera möjliga.
Ja, men alltså, han har ju valmöjligheter att sparka spelare, förstår jag menar. Om han tycker att han ser någonting, vill ha någonting förändring i en grupp, ja, han kan ju gå in och sparka en spelare och säga du ska inte spela här. Det är ju liksom, han är ju ytterst ansvarig, han är chef. Han kan ju sparka Robert Olsson, vilket såklart han inte kommer göra. Men han sitter ju på den makten. Om inte han tycker att gruppen reagerar på det han säger, om han nu har varit inne och rivit runt i omklädningsrummet 6 gånger och han upplever att spelaren kanske slutar lyssna på honom, då får han fundera om han ens ska vara i omklädningsrummet, vilket jag tycker att Jocke Eriksson absolut inte ska vara, för han slukar energi, han ger inte energi. Då får han ju ta till den livlinjen och sparka någon för att få en reaktion i så fall.
Hur tror du att tränarteamet Robert Olsson reagerar när han får se detta förekomma på deras officiella YouTube-kanal?
Jag tror han blir jävligt förbannad. Och Jocke har ju han jobbar ju väldigt nära, för nära skulle jag vilja säga. Jag vet ju att tidigare fanns det ju en önskan om att inte ha Jocke så nära laget, just av att kanske inte ge den här energin till gruppen, blanda sig i väldigt mycket vad tränarna ska göra, powerplay-uppställningar och sådana saker. Jag tror att därför ska man hålla honom borta. Och jag är inte säker, nu kanske jag går lite väl långt, men jag vill ändå lyfta den här tanken att Robert Olsson förhandlar ett kontrakt med Djurgården.
Och det var så Djurgårdens... gott som det är alltså så gott som klart. Man är mer eller mindre helt överens om vad det som gäller i det avtalet.
Ja, och det är man ju inte överens förrän kråkan sitter på kontraktet. Och så fort den sitter på kontraktet så kommer man ju bassinera ut det. Och Robert Olsson vill ju vara i Djurgården. Han vill bo i Stockholm, han älskar Djurgården, han är en urdjurgårdare. Det är klart jag förstår att han vill träna Djurgården. Men jag tror när han bemöts av det här eller ser det här, så tror jag att det kan vara en så här: fan, jag skiter i det här. För det är inte så att han får av Jocke de bästa lagen och sätta på isen, utan titta på Djurgårdens lag. Ja, men det är väl ett lag som ska kravla sig in till en åttondel kanske. Topp 6, absolut inte. Topp 6 är alldeles för bra för Djurgården.
Du tror att det som driver kvar Robert Olsson i Djurgården är egentligen då att han vill träna Djurgården, att han tycker att det är skönt att bo i Stockholm, att det är hans drömjobb sedan han var liten?
Ja, det tror jag. Eftersom han är uppvuxen på ståplats, har spelat i Djurgården och är en urdjurgårdare. Så det är klart att när och fått chansen att träna i Djurgården. Men samtidigt, han ges ju inte de bästa förutsättningarna. Har egentligen aldrig gjort det. Fått de förutsättningarna som många andra lag har. Och det är såklart, det är inte Jocke Erikssons ansvar. Eftersom Djurgården äger inte arena. Man har inte den ekonomin som andra föreningar har. Man får vrida och vända när spelare kanske, typ Marcus Ljung, den typen av spelare, när de blir för bra inom situationstecken, så kommer HV och hugger nu Linköping. De har ju inte pengar att konkurrera, så att det är inte Jockes fel. Men jag tror att den här knäppen, jag undrar hur Robban Olsson tänker i det här fallet. Det skulle inte förvåna mig om han nu kanske blickar mot, som jag har varit inne på, varför inte Linköping till exempel.
Ja, intressant att du nämner det med tanke på den här informationen vi ändå sitter på, att det ska vara mer eller mindre klart att man... Men det är precis som du säger, att det finns ju ingenting skrivet förrän det är skrivet, så att säga.
Men då är det till nästa fråga. Djurgården, supporterna är såklart oroliga. Behöver man oroa sig för lagen bakom? Behöver man oroa sig för kvalspel?
Nej, jag skulle inte säga att... Jag vet ju att jag skickar ut den här bottenstriden på Twitter efter varje omgång för att markera lite grann var de här fem lagen i botten ligger till. Och det är för varje omgång som går nu är det ju mer vanligt förekommande att djurgårdar börjar fråga varför blandar du inte in Djurgården i det här? Och det skulle jag vilja säga att de har 50 poäng efter 38 matcher. De har alltså 14 matcher till på sig att spela. Och man kommer behöva någonstans mellan 58 till 62 poäng någonstans där för att undvika kval. Och jag kan inte se Djurgården framför mig att man inte ska i alla fall ta 10-12 poäng till. Det har jag jättesvårt att se. Även om man inte vinner på hemmaplan, som har varit Djurgårdens styrka. Det är ju där man samlat poängen. Det är ju det som gör att man är på väg att sjunka i tabellen. Men att man ska så långt ner, det har jag väldigt svårt att tro. Med tanke på också vad exempelvis Linköping och HV, de ligger alltså snurra runt 1,0 poäng i snitt per match. Och att de helt plötsligt skulle trycka upp det så pass mycket. Visst, Djurgården kan sjunka också, men nej, man tar nu de 10-12 poängen.
Men det är alltså Malmö, Brynäs, HV, Linköping, Oskarshamn. Det är väl de man kan slå fast som är i racet i att undvika eller hamna i de två bottenplaceringarna. Jag menar, alltså av de fem lagen, att fyra lag ska gå om Djurgården i botten av tabellen, de kommer ju vinna inbördes mellan varandra, de kommer förlora. Man har känt att nu är Brynäs på gång och raka förluster. HV är på gång, raka förluster. Alltså Linköping känns lite på gång och så har de förluster. Jag ser det som osannolikt att Djurgården ska hamna så långt ner.
Ja, men det här bottenracet är ju ändå någonstans bland det mest intressanta vi har just nu, med all respekt för toppstriden där, men de kommer ändå få se i slutspelet förr eller senare, så att det som är intressant här nu är ju egentligen kring sträcken, eftersom det är så pass tajt mellan fem lag. Och jag menar, ett av de här fem lagen kommer få spela en åttondelsfinal medan två stycken får spela för sin existens, och det kan alltså vara en fight in i slutomgångarna om så pass liten skillnad. Och nu såg jag Linköping spela här under lördagen. Jag såg dem även mot Brynäs borta. De vinner ju verkligen helt rätt match. Att förlora mot Skellefteå, ja, det kan man ju nästan ta så länge man slår de lagen som man ska slå. Det är ju helt rätt match av Linköping att vinna. Man kan inte säga, som alla ledare svänger sig med, det är tre poäng som står på spel. Så är det faktiskt inte i de här fallen, utan här står det på spel tre poäng plus att du gör att dina värsta konkurrenter förlorar. Så de matcherna är viktigare.
Vi ska kanske inte klappa oss själva för mycket på axlarna, men efter att vi hade Niklas Pajen Persson som gäst i podden, så har han värvat Alexander Johansson, Tyler Morley och David Rautio. Det är väl kanske hans tre bästa värvningar den här säsongen.
Ja, i alla fall Alexander Johansson, får man ju säga att han har ju verkligen kommit in och toklevererat här. Det är ju precis som att det finns ingen som helst tyngd på axlarna. Detsamma gäller egentligen Tyler Morley. Där har, menar, han har gjort en jättesvag säsong i Skellefteå. Han har ju bara precis allt att vinna när han kommer till Linköping. Han har, alltså jag menar, alla tror ju bara att han är en kass spelare. Han kan ju bara, det släpper ju fullständigt för honom. Han får gå in och styra i powerplay. Det är ju en drömsituation för honom att komma in i det läget.
Kyle Karlsson och Rickard R. Persson, som är en trogen lyssnare, frågar just om det här Alexander Johansson, hans injektion och grundfrågan. Hur kan han inte ha fått ett SHL-kontrakt tidigare med tanke på det han har presterat? 4 poäng på de 3 första matcherna.
Nej, men alltså Alexander Johansson, jag menar, vad har han spelat i SHL i 6, 7, 8 år någonting? Det är ju inte så att Alexander Johansson har glömt hur det är i SHL. Han gjorde en ganska bra jämförelse igår, att har du spelat i ligan så sitter du någonstans i din kropp, att du vet vad det handlar om. Och jag skulle ju säga så här, att Alexander Johansson är ju svintaggad efter det som hände i Färjestad, där han blev fullständigt avpoliterad. Och
det gick väldigt snabbt också. Han var kapten, ryggskadad, och vips så hade han liksom fått dojan därifrån. Det gick ju sanslöst snabbt.
Ja, men verkligen. Och han, alltså jag menar, han har ju bara precis allt att vinna också. Jag menar, jag pratade om honom efter matchen här mot Linköping, eller mot Malmö här i lördag, så det är ju lite roligt så där. Han fick ju sitta lördagen före, fick han ju sitta och ringa runt för att försöka få tag på någon med befogenheter på det företaget han jobbade på, för att fråga om han kunde få 2 veckors tjänstledighet, för han var ju inte säker på att han skulle få det när han skrev på för Linköping. Och nu har han fått 2 veckor tjänstledighet, men han får ju gå och ansöka om ny tjänstledighet här nu för att han ska kunna spela ut kontraktet med Linköping. Det är klart att det kommer att lösa sig, men det är ju en helt annan värld.
Men ska vi sätta ett krav på Eleiko, det här familjeföretaget där han jobbar, att ge honom tjänstledigt resten av säsongen?
Ja, ja, men det är väl givet att han ska få tjänstledigt. Alltså jag menar, han är ju bland Linköpings bästa spelare.
Men kan han då liksom få en revansch, studsa tillbaka och få ytterligare kanske 2, 3, 4 år i SHL då, om han presterar på den här nivån?
Ja, men det tror jag. Alltså jag menar, han är född 1988. Jag tror inte att han kommer att nå upp i det avtalet som han satt med i Färjestad då, när han förlängde med 4 år, och då fick han ju säkert svinbra betalt. Men jag tror Alexander Johansson värdesätter det på ett helt annat sätt, har varit inne i arbetslivet, gått upp klockan 6 på morgonen och arbetat som en helt vanlig människa. Att han bara får spela hockey som proffs värdesätter han ju nog svinhögt. Och bara att få åka in på en SHL-rink igen, få spela i Tyskland ett år, och så Halmstad då, division 1. Jag menar, jag är inte säker på att han någonsin trodde att han skulle få beträda en SHL-rink igen.
Nej, det är härligt. Och han kommer som positiv energi också. Vi gjorde en intervju med honom där i samband med Brynäs Linköping. Han var... Det smittade av sig någonstans. Han var bara så glad för att få chansen igen. Och den, jag menar, han gick in och gjorde mål, var högst bidrag att de vann den 6-poängsmatchen mot Brynäs, högst bidrag att de vann mot Malmö i lördags. Så att det är klart, han har gjort succé den första veckan.
2 mål har han gjort, och båda 2 har faktiskt varit köpsvägen.
Ja, det är hans nya specialitet. Kan han kanske träna på det i Tyskland, eller framförallt i Halmstad då?
Ja, men jag frågade honom det. Hur många köksvägen mål har du gjort i din karriär? 2 stycken, sa han. De har jag gjort den här veckan.
Okej, okay. Ja, men det är bra. För de som inte har sett dem, tänkte han måste man lära sig köksvägen av. Han är bäst på köksvägen, Alexander Johansson.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som Och de drar hem en kille. Ladies and gentlemen,
jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Alexander Johansson är ju som sagt en stark värvning från Linköping. Lite från hockeyns bakgård, hockeyättan, med all respekt för den. Men Malmö däremot, när jag såg dem mot Linköping, de mönstrade sin första powerplay-uppställning. Patrick Hashley som back. Pumple, vilket skott han har. Howden, Johnson, Veleno. Men du, alltså det är ju en helt ny första uppställning man har värvat i powerplay under säsongens gång här. Det är en bra uppställning också.
Ja, ja, alltså på pappret ser det ju jättebra ut. Men det är ju det som jag hävdar ju det ganska tidigt på säsongerna, att när man tippar tabeller och sånt här, alltså det är ju fan helt omöjligt.
Det går ju inte.
Nej, det alltså det är helt omöjligt, för att alltså jag menar, hur ser trupperna ut i augusti kontra hur de ser ut i februari? Det kan vara förändringar på uppåt 7, 8, 9 gubbar i vissa lag. Alltså det är ju alltså 40% förändring i truppen. Det är någonting helt annat som står på isen nu, men det funkar ju inte alls mot Linköping. Men det var ju inte tack vare de här spelarna, utan det var ju mer att försvarsspelet, jag tyckte det var
Det var slappt. Men samtidigt, man har inte spelat på 3 veckor. Jag vet inte hur träningarna har sett ut och hur man har liksom laget så. Men det är en tuff match att börja mot Linköping. En på något sätt en måste-match. Malmö kommer ju liksom, han var med i racet hela vägen in. Men det är helt andra förutsättningar man går in i avslutet med säsongen nu.
Ja, det är det ju verkligen. Alltså att man kan mönstra de här nordamerikanerna, och så tvillingarna Westerholm, Emil Sylvegård, Carl Persson och kom igång. Men Carl Persson hade faktiskt -5 mot Linköping, så han har ju klarat av sin sämsta.
Corsin då? Såg du Corsin?
Nej, det gjorde jag inte.
Nej, man får inte prata om plus minus nu. Det är liksom, jag reagerade också på att han har -5, men du brukar alltid säga men han har bra kors i alla fall.
Hur ofta ser du -5 i en match? Då måste man ändå reflektera över det.
Ja, nej, jag satt och kollade på matchen. Jag gjorde Färjestad mot Örebro, och så kom jag hem och satt och kollade på den efterhand, och då hade jag redan kollat statistiken och så, kan det verkligen stämma? Och då, jo, mycket riktigt. Det var en tuff match för Carl Persson, som i övrigt har varit bra här på slutet.
Ja, men det är inte bara Malmö och Linköping som inblandar i den här bottenstriden. Vi har ju även Brynäs, och där noterar vi ju att en urless Peter Andersson står i en intervju efter matchen mot Frölunda. En intervju med Johan Edlund som Edlund skötte förbannat bra med en less tränare. För det är inte lätt att stå där när det är en less tränare som bara vill försvinna därifrån. Men både Peter och Johan Edlund gjorde det faktiskt jättebra. Och Peter fick ju ändå ut sitt budskap att han är ju inte nöjd med hur det här har hanterats med Brynäs spelschema.
Och det har ju vållat känslor här på Twitter. Det är många som tycker att Peter har den största offerkoftan av alla tränare, av alla i SHL. Medan många Brynäs tycker att det här är orättvist. Det är ju inte rättvist med skadebiten och hur tajt schema de har. Det är ju förutsättningar som man inte visste när man gick in i säsongen. Och
får jag bara bryta där med Brynäs skador? Jag reflekterar ändå av det. Alltså, skador sker och det är jättetråkigt när det sker. Men en reflektion jag ändå har är att när det gäller Brynäs skador, det är Simon Bertilsson, det är Emil Molin, det är Greg Scott, det är Anton Rudin. Hur många SHL, fulla SHL-säsonger har de här spelarna haft någonsin i sina karriärer? Det är jätteduktiga hockeyspelare, men någonstans är det ju väldigt sköra spelare. Och där är någonting som skaver i mig, att det alltid är samma spelare gång på gång som är skadade i det laget.
Jo, jag hör vad du säger, men det är liksom i det här fallet, det är inte så att de har överbelastningsskador utan en bruten handled. Det kan ju hända. Bertilsson, på ett sätt att han spelar, nu var det visserligen på träning, Greg Scott, hjärnskakning.
Alltså, ja, visst. Alltså, jag hör vad du säger också, att det är mycket oturskador, men det slår mig ändå att det alltid är samma spelare som hamnar i de situationerna.
Ja, nej, men du har en poäng, men det är Brynäs ett lag som engagerar. När vi ställer frågan, mycket frågor om Brynäs, Isak Östlund och Martin Rogne är inne på samma tema. De undrar vem som ska ersätta Micke Sundlöf som sportchef. Finns det egentligen några tänkbara ersättare, frågar Isak Östlund. Och Martin Rogne undrar vem som är Brynäs drömnamn som nästkommande sportchef.
Oj, ja, men får jag lov att lansera ett drömnamn för Brynäs? En som jag tror ändå har någonstans ett Brynäs-hjärta. Det är ju faktiskt en av dina kollegor, Niklas Wikgård. Skulle inte han vara ett drömnamn och en gång för alla ge sig in i klubbvärlden?
Ja, varför inte? Jag tror att Niklas är nog kanske mer 20 utan att ha pratat så med honom. Men, alltså prata med honom har gjort, men utan att vi har pratat just specifikt om sådana saker så kan jag tänka mig att den rollen skulle kanske attrahera honom mer och jobba med liksom stora frågor än att jobba med backanpassningar, om du förstår vad jag menar.
Ja, men precis. Och jag tror att Wikegård är ju, han och Peter Andersson skulle nog klicka hur bra som helst. Han har en relation med målvaktstränaren Micke Andreasson. Där finns ju team runt Brynäs som jag tror attraherar Wikegård, så inte han behöver komma dit och säga den här tränaren har inte jag plockat in, den här tränaren vill inte jag ha. Utan där finns ju ändå någonstans, för Brynäs kommer ju behöva bygga kring Peter Andersson och hans filosofi och det teamet han vill ha runt sig. Så jag tror att det attraherar Wikegård, plus då att Wikegård bor i Sigtuna och det är ju inte jättelångt att åka till Gävle därifrån. Vad kan det ta, en timme och en kvart eller någonting?
Ja, ganska exakt. Och jag intervjuade Mikael Campese som är klubbdirektören där i samband med Brynäs som heter Linköping i tisdags. Och jag ställde ju frågan då om Micke Sundlöf var ett namn, och det lät ju ganska som att det var huvudspåret ändå. Och då känner jag så här, vad har Mikael Sundlöf gjort de här två åren för att få ett nytt kontrakt? Förutom att han är en Brynäs-ikon. Är du med vad jag menar? Det är inte så att han har levererat klockrena värvningar, ett lag som har blivit bättre och bättre, utan det har ju faktiskt gått åt fel håll, det får man faktiskt vara ärlig att säga.
Ja, men det har det ju verkligen gjort, och de har ju liksom inte tagit sig uppåt. Peter Andersson var väl kanske nystarten som skulle ge någonting, men nu har ju Brynäs säsong blivit sönderhackad av corona och skador och allting, så att det har ju liksom inte funnits någon tid att sätta någonting här på. De har, upplever säkert en stressig situation i tabellen och så vidare. Det har blivit en ond spiral för dem, så att säga. Men om jag får återknyta till det här sportchefsjobbet, Wikegård, om vi kanske bara lanserar det som ett drömnamn, vad finns det för andra namn där ute som skulle kunna ta jobbet? Du är inne på kanske sen tidigare att du inte vill ha någon som finns från stan, att du vill kanske ha någonting som kommer utifrån.
Ja, men alltså, jag är inne lite på det här. Man har ju sett, alltså så, men agenter till exempel. Det är ju jättemånga agenter som är svinseriösa och har hur bra koll som helst. Varför skulle inte en agent, en respekterad agent, nu har jag inget specifikt namn så som man skulle lansera, men som har jobbat i hockeyvärlden flera år, som kan marknaden, varför skulle inte han kunna gå in och vara en sportchef i en klubb till exempel? Man behöver inte ta någon bara för att han har spelat 552 matcher i SHL. Han kan SHL, eller han har spelat NHL. Han kan hockey. Det kan ju finnas andra hockeyfolk som är jäkligt skarpa. Jag menar, du har ju kontakter med agenter, och utifrån det så kan jag tänka mig att du har en insikt med att när du pratar med en agent, oj, han har bra koll liksom, jäklar.
Ja, men alltså agenter ser ju svin mycket hockey, alltså. Det är ju självklart att de har en bra koll, men man kanske tjänar lite för bra som agent, i alla fall om du är etablerad agent.
Absolut, sen kan det vara en utmaning att få ta en stor roll i en hockeyklubb, så, som kanske betyder mer än att man vill bygga vidare på agentskapet. Det låter jag vara osagt, men jag tror man måste blicka ganska brett än enbart se, har han spelat i Brynäs? Ja, check på den. Ja, har han haft en framgångsrik karriär? Ja, check på den, honom tar vi.
Nej, men precis, alltså kontaktnätet och att man liksom har varit ute på fältet tror jag att man ska värdesätta betydligt mycket bättre. Att till exempel någon som har scoutat från NHL-klubb är ju högintressant som sportchef skulle jag säga, jämfört med en gammal spelare som inte alls har varit ute, som kanske har varit ute och hockeybubblan ett par år för att umgås med familjen och sånt som man inte hann med under den aktiva karriären.
Och då flyttar vi oss vidare från en sportchef till en annan. Mikael Sundlöf är väl lite ifrågasatt i Brynäs, och en annan som är ifrågasatt i HV71 är ju Johan Hult. Bara det att han värvade Ryan Stoa, han satt som 13:e forward, alltså extra forward, när HV mötte Luleå i lördags. Och Stoa, det är ju i coronatider säkert ingen billig spelare trots allt, med tanke på att jag tror inte han hade ett sånt våldsamt driv att ta sig tillbaka och spela, utan får jag ett bra bud så sticker jag.
Nej, men exakt, och han kom ju in där någonstans i början av december när HV var väl kanske inte så mycket på dekis som de är nu, och han kom in i en, där tiderna blev allt mer desperata, så blev han själv coronasmittad. Det har ju blivit en verklig ond spiral för honom där också, precis som det har blivit till exempel av Brynäs säsong.
Är då Johan Hult den som ska bygga HV71 i framtiden? Det är en fråga som Edvin Sandén och Hannes ställer sig på Twitter här. Hannes säger, det pratas om, även från Hult och Davidssons håll, att man jobbade på långskott som nyförvärv. Vilka var det? Och när man nu verkar bommat, vad har man siktat in sig på då istället? Blir det ens något? Jag hörde ju tidigare att HV skulle värva 4 spelare. Nu har man landat in med Donovan. Kommer HV värva fler spelare?
Ja, alltså det är ju en jättebra fråga. Det är intressant det där med Johan Hult också. Jag ska väl nämna att jag får mail så gott som varje vecka från en kille som heter Patrik Wahlström. Så jag ska nämna honom också, att han vill rensa i klubbledningen också duktigt. Och han vill att vi tar upp frågan, så det gör vi nu också. Men om Hult ska bygga vidare på det här, ja, alltså frågan är, vad är alternativ? För Johan Davidsson ser inte jag som ett alternativ. Johan Davidsson är en skön person som ska umgås lite med sponsorer och så vidare. Det är ju det som är mer hans roll, att han är en bra röst ute i näringslivet i Jönköping, en väldigt stark röst. Så att ja, det är jättesvårt det där. Alltså jag menar, Johan Hult vann SM-guld 2017, men sen har det inte varit så mycket mer, om vi ska vara helt ärliga. Så att det är klart att det skulle kunna vara läge för ett sportchefsbyte, men då måste man ju också ha en bra person som kan ta sig an uppdraget.
Ja, exakt. Det går inte bara att byta för bytandets skull. Men om vi bara fokuserar lite på hockeyn på HV71. Jag såg dem mot Luleå, och jag såg dem mot Djurgården, jag såg dem mot Växjö. Jag ska säga att jag såg fragment, sekvenser mer mot Djurgården, måste jag ändå vara ärlig och säga. Men det jag slås av det är att man har för dålig backsida. Man blir inte spelförande. Forwards vet inte när de ska få pucken. Det går nästan inte att ha ett spelsystem. Det är så att HV blir framgångsrika när Anton Vedin tar pucken bakifrån och gör något snyggt, när de gör något bra, eller när HV får powerplay. Det är i stort sett då man kan straffa motståndarna. De spelar sig inte igenom. Ja, men nu är Kinnvall skadad, Martinsson är bra, men utöver det så, det är gedigna backar, men liksom, du måste ha mer spelförande backar för att ta nästa steg.
Ja, men alltså HV71, vad gick de in med för självbild på sina backar när de gick in i denna säsong? Jag menar, när Niklas Arell värvades så Så man en spelmässig uppsida i honom som inte han har fått ut tidigare klubbar.
Paus. Vi satt ju både du och jag och var ganska så här lyriska när Stefan Nyman värvade. Så oj, nu kommer han få ordning på de här backarna. Emil Johansson kommer han få ordning på. Ja, men Arell, det är nog en bra värvning. I alla fall sa jag det. Nu har ju Stefan Nyman varit borta med corona, varit sviten av covid. Så vi vet inte om han kommer tillbaka. Det är ju såklart en del som man inte får förringa att han har varit borta. Men han var ju med ett tag och det såg inte speciellt mycket bättre ut då heller, ska vi säga.
Ja, men ett lag som har studsat tillbaka får man ju verkligen säga. De hade ju 16 raka torsk där och då tänkte man bara nu är det raka vägen ner i källaren. Men nu har de faktiskt den sista slutspelsplatsen eller i socialslutspelet. I alla fall från åttondelsfinal Oskarshamn. De vinner alltså mot Växjö på bortaplan efter sadden. Trots att det är Växjö som har dikterat villkor någonstans i hela matchen. Man hittar ändå ett sätt att plocka med sig 2 poäng från Vida Arena. Och det är jäkligt imponerande, måste man säga. Och de har ju plockat lite poäng här på sista tiden. Och fått ordning på saker och ting. Och grymma nyförvärv vad de gjort.
Ja, där kan man verkligen snacka om alltså spelare som kommer in och spetsar laget. Boma och Verino är ju, alltså det är toppspelare. Skulle man nästan sträcka sig så att det är nästan på kort tid och blev liksom kanske inte toppspelare i SHL, men riktigt bra spelare. Som om man då säger att de ersatte på något sätt Oskar Sund och Johannes Salomonsson, så är ju det alltså det är ju ett par klasser bättre, med all respekt för Sund och Salomonsson som också var bra.
Och nu är man ju bra trots att Sadiak till exempel är hemma i Kanada på grund av att hans fru ska föda deras barn. Och mellan raderna kan man ju tyda att de inte ens vet om han kommer tillbaka, om det har varit lite komplicerad födsel och så vidare.
Ja, det vore ju såklart, det blir såklart rena spekulationer, men det vore ett enormt avbräck för dem. Men det är David Pettersson har skickat en fråga här. Är det inte ett underbetyg till alla andra sportchefer och scouter när Fröberg, alltså Thomas Fröberg, sportchefen i Oskarshamn, med minst resurser lyckas plocka in spelare mitt under säsongen som genast kommer in och blir lagets bästa spelare?
Ja, jag skulle väl nästan säga att det är väl lite grann av ett lotteri det här att plocka in spelare under säsongen. Jag menar, Ryan Stoa såg man ju hur han hade levererat på SHL-nivå tidigare. Det får man väl ändå säga att det ansågs som ett säkrare kort än Lance Boma som kommer in i Oskarshamn. Alltså jag menar, vad är det som säger att Lance Boma skulle lyckas i SHL bättre än Ryan Stoa med tanke på hur Stoa såg ut förra säsongen? Så att det är ju skitsvårt att säga det. Jag skulle nästan vilja hävda att det är ett ganska stort lotteri, men någonstans så har ju ändå Fröberg visat en jäkla fingertoppkänsla när han har då landat Verino och Boma och de verkligen har satt det avtrycket de har gjort direkt. Men jag menar, de kom också in i en situation då laget hade alla de här förlusterna, då allting bara kunde bli bättre. Fick en superstart och vann borta mot Djurgården där på Hovet. Gjorde väl någon av dem mål direkt i debuten, vill jag minnas. Och ja, sen har det väl egentligen bara rullat på.
Men Boma och Verino, de kostar ungefär i runda slänga lika mycket som Ryan Stoa. Och jag vill bara liksom på något sätt skicka en passning till dig där, Johan. Det handlar ju, det var ju inte en chansning, säger du, med Stoa. Hade man gjort researchen på Stoa så hade man vetat att han inte hade tränat någonting sen säsongen slutade i fjol. Det var en annan sportchef som ringde personligen till Stoa och frågade: har du hållit igång? Har du tränat? Hur har det sett ut? Nej, jag har mest fiskat. Jag har knappt varit på is någonting. Så hade HV71 gjort den researchen. Du hör ju på vilken nivå. Jag tror inte Stoa ljög för Hult medan han sa en annan sak till en annan sportchef, utan han var ju bara ärlig.
Ja, men vadå? Så han har bara undanhållit. Alltså, har Johan Hult ringt till Ryan Stoas agent? Och
agenten kanske har sagt då att ja, men han håller igång. Han håller igång hur bra som helst.
Ja, han håller igång i vattnet med fisket då, eller?
Ja, kanske det. Agenten har sagt att han är redo för att spela. För det är väl cash in både för agenten och spelaren. Och så sagt, kasta det på ett plan, du ska till HV. Medan den andra klubben som hade ringt till Stoa personligen, då hade ju Stoa varit ärlig och sa att nej, men jag tagit det lugnt. Jag har fiskat mycket, jag har hållit igång lite, men inte varit på is. Så att det är klart att det tar tid för en sån som Stoa att komma igång. Och det får ju HV nu, det får ju de betala enormt för. Dels kostnad i lön och en underpresterande Stoa.
Ja, verkligen. Det är helt sjukt om det verkligen är så som du säger, att Johan Hult verkligen inte har koll på att han inte har hållit igång. Och det är ju verkligen helt sjukt om Stoa inte som en aktiv hockeyspelare har hållit igång sin träning. Jag menar, det är ju, hans kropp är ju hans arbetsredskap.
Ja, men det är bara att se på hur han har spelat, hur han har sett ut och vilket fart han har haft. Det är klart att han kommer till HV för att spela sig i form, och det är jag inne på. Den tiden finns ju inte, och därför när man värvar spelare nu här i slutet för klubbarna, alltså de måste ju komma in och prestera direkt. Det finns liksom inte tid för att de ska komma igång, och därför kanske det är bättre att ta en Alexander Johansson som ändå har hållit igång i Hockeyettan.
Ja, men du var inne på Sadiak Dell och jag var inne på honom också. Där hör man ju ändå att det är ett jäkla race kring honom att inför nästa säsong. Jag menar, hans marknadsvärde har ju gått upp svinmycket här, och ska han vara kvar i Oskarshamn så kan jag säkert tänka mig att de får dubbla de pengarna de fick lägga på honom när han kom från den norska ligan. Och jag hör ju att det är flera andra SHL-klubbar som är beredda att gå in i ett race mot Oskarshamn. Och vad ska Oskarshamn lägga på en sån kille egentligen?
Oskarshamn kan ju lägga fram, om man säger så, att stanna kvar här ett år till. Du får spela mycket i en miljö och därefter tar du steget till KL. De kan ju presentera det mer så och sälja in att... jag tror inte att Oskarshamn kommer inte kunna matcha topplöner i andra lag, corona eller inte. Så att de får ju sälja in. Fortsätt spela hos oss, du kommer ha en topproll, du får spela dina 25 minuter per match. Och så ser vi till att du tar steget till KL nästa säsong. Det tror jag är det sättet de får sälja in det på.
Men desto roligare saker kring Oskarshamn som ändå är lite mer konkreta som jag hör, lite roligt så där, är ju att det är en målvaktsvärvning på gång i Oskarshamn. De ska tydligen in en riktigt stark målvakt som kan komplettera upp med Canetta, och det innebär ju att Tex Williamson i så fall kommer att bli över. Och då hör jag att man har någon form av muntlig deal med Modo om att Tex ska dit, och så kanske Modo kan titta på Tex inför nästa säsong, och så kan Modo kanske skicka ner Oliver Dackell eller Linus Lundin eller något sånt som trea till Oskarshamn, så de ändå inte sitter i sjön där med en tredje keeper, utan att Oskarshamn verkligen sitter med tre keeprar om det nu skulle dra ihop sig till ett kval. För jag menar, förra säsongen så satt de väl med Antunas andra keeper om det hade visat sig bli kval för Oskarshamn, och det vill de ju absolut inte göra igen.
Ja, det är ju anmärkningsvärt i sig att man gör det, vilket ändå tyder på att man siktar inte bara på att undvika kval, utan man siktar ju faktiskt på att ta sig till slutspel. Och jag tycker den ambitionen är rätt ball från Oskarshamn. Sen måste jag ändå lyfta åt andra hållet. Vad fan håller Modo på med? Allvarligt. Alltså det Tex Williamson är ju bra, men det är knappast Modos problem, är inte på målvaktssidan. Vad ska de plocka in en målvakt nu? Det är inte så här, de kan ju se honom i SHL med Oskarshamn för att då ta ett beslut på att se honom, ta honom nästa år. De behöver inte se honom på plats när du har...
Nej, men inte se så, men man kan, man kan ju locka i alla fall med att ja, men du får ett bra avtal nästa säsong om du kommer hit och backar upp Anthony Peters resten av denna säsongen.
Ja, men vad ska bara, alltså, ja, nej, jag bara, Modo känns som att de famlar överallt. Okej, börja med att hitta ett spelsätt. Det är liksom, jag satt och tittade på Modo idag när vi spelade in den här podden mot Tingsryd. Alltså, ursäkta att jag skrattar. Det är liksom när de spelar mot Timrå och Björklöven, när de inte behöver föra spelet. Ja, men då är de bra när de kan liksom på något sätt allt att vinna. Men när de ska möta Tingsryd hemma och föra spelet, de har ju inte någon spelidé. Det finns ju ingen tydlighet. De ska hitta en tydlighet, ett spelsystem mer än Tex Williamson på målvakt. Är jag faktiskt, ursäkta, det dummaste jag hört. Alltså, ska de kasta ut pengar på Tex Williamson mitt under säsongen när de inte kommer, de har ingen chans att gå upp. Nu kommer de inte få kvala, för så dåliga är de inte, men de kommer inte ta sig någonstans. Det är väl bara lägga ner alla värvningsförsök och spara eventuella pengar nästa år. Alltså, det är rörigt alltså. Vem är det som tar beslut? Jag lyssnade på en intervju med Johan Widebro där när på Simor som Lars Lindberg har Lyckner gjorde. Han är väl någon ekonomikille i grunden. Han och styrelsen ska ta beslut om tränare. Det är liksom inte Fredrik Glader som ska göra det. Vad ska ha en sportchef till då som inte ska rekrytera en tränare? Och var det så när Ville Nieminen gjorde, fast att det är Glader som fått klä skott? Det känns rörigt i Modo. Och Tex Williamson, förlåt att jag skrattar. Och Tex är en bra målvakt, men det är inte Anthony Peters som är problemet i Modo. Det är en sak som är säker.
Alltså, jag vet knappt vad jag ska säga när du lägger till den här sidan, när du bara liksom dömer ut allting fullständigt. Kan vi inte vara överens istället om att om vi sätter Björklöven-tröjor eller Timrå-tröjor på alla Modos kommande motståndare, så vinner de alla matcher resten av säsongen.
Så är det ju, för då behöver de inte föra spelet och då blottas inte deras brist på spelidé eller spelstruktur. Backar som är väldigt svaga i passningsspelet, alltså det blottas inte när det blir mer kämpa, behöver inte föra spelet framåt.
Nu när du har fått gå loss lite grann med sågen här och bli på det humör, så tycker jag att vi kan prata någonting helt annat. Någonting som är roligt, och ja, det här kanske är roligt också, men... Nej, men Växjö leder serien och jag känner att fasiken vad bra de är, du. Jag tycker att vi gör så här, att vi slår en signal till Daniel Enestubbe som är en utmärkt skribent på Smålandsposten, har varit med hela Växjös resa genom seriesystemen och fått uppleva alla SM-gulden och allting. Och vi slår honom en signal och så hör vi vad han tänker kring Växjö och dess fortsättning på säsongen.
Tjena Stubben, det är Sannu och, ja, vi får väl presentera oss som Sannu och Svensson i alla fall. Hur är läget?
Ja, men tjena. Jo, men det är jättebra här i ett snöigt Växjö, tycker jag.
Snöigt, är det en guldstad också du sitter i, eller?
Ja, det var ju en guldstad för inte alls så länge sedan i alla fall. Och nu är det faktiskt serieledningen. Jag räknade ut igår att det är 1057 dagar sedan Växjö ledde serien.
Men, men Växjö är ju en ung förening, bortskämda med fina framgångar. Men det har inte varit så de senaste två åren. Om du liksom kan, något specifikt som har hänt just att man är så framgångsrika i år?
Ja, alltså jag tycker man måste någonstans gå tillbaka i tiden här. Till guldfesten för snart 3 år sedan tycker jag är ganska bra att gå tillbaka. Jag tycker att det var ett livsfarligt enkelt vunnet SM-guld.
Ja, det var inte roligt. Det var ju roligt att se Växjö, men det var inte ett roligt guld på så sätt att de var så överlägsna.
Nej, men jag vet flera spelare som verkligen tänkte så. Var det så här enkelt att vinna SM-guld? Både Sam Hallam och Henrik Evertsson har också uttryckt liknande liksom. Aha, var det så här enkelt? Och jag tror att då försvinner halva laget, de bästa spelarna. Och då kommer det ju en reaktion. Och reaktionen var inte så farlig egentligen år ett. De slutade på en sjunde plats. Det knackade lite. Men sen kommer den här förra säsongen. Och då var det ju verkligen, då tänkte jag verkligen, jag är nämligen ingen vän av att sparka tränare alls. Så jag tänkte när det var som värst att hoppas att de behåller tränaren intakt, tränarstaben intakt, så ska du för rent studiesyfte, för jag känner inte till någon annan klubb nästan som har gjort det. Och nu ser vi då att Växjö Lakers leder serien igen, och det har varit ganska intressant tycker jag.
Vad har vi för liksom, hur mycket kan kopplas till att en sån som Robban kommer hem och Gynge mår bättre av det, Kaelor får komma tillbaka, Emil Pettersson som var på väg bort inför säsongen snackas det om att han bara har växlat upp och är bättre än någonsin, de får hur mycket far på Jack Drury som helst, det finns ju hur mycket element som har klaffat som helst här.
Ja, det gör ju det. Och när det gäller Emil så kom han ju hem lite otacksamt, hävdade jag redan när han kom. 2 ganska stukade år över i Nordamerika. Andra som har kommit hem både från öst och väst har haft jättestora problem i början att hitta tillbaka, akklimatisera sig. Det finns hur många exempel som helst. Emil och Gynge då, som kom från Ryssland, 2 klockrena exempel. Sen kan man säga floppvärvningar, kalla det vad ni vill, men det fanns ju svaga kort. Matt Bode till exempel, som skulle styra upp hela från bakplan förra säsongen, floppade ju, och varför gjorde han det? Han är ju MVG var han än har spelat, men helt plötsligt så funkar ingenting. Som kom hem.
Men var inte lite symptomatiskt då med Växjö? Det kändes som man plockade in rätt bra spelare, men ingen tog steget.
Exakt. Hur hade någon kunnat ana egentligen att Bode, Jakob Forsbacka Karlsson, Marcus Davidsson skulle floppa så pass... Floppa är kanske ett elakt ord, men jag tycker faktiskt det handlar lite grann om det. Det gick inte bra för de här 3. Och då pratar vi 2 tänkta ledande centra och en pointman. Då har jag ganska mycket förlorat där. Och Emil Pettersson, lägg på det som första centern då, den tänkta. Då har du förlorat ganska mycket där. Och sen blir det som det blir. De vann 2 av 11 tror jag inledningsvis. 2 matcher av 11. Och det här ordet som ni inför böter för, det här P-ordet, skulle jag ju egentligen vilja nämna här. Men tränarna vill ju ha en sån här P, en process. Jag vet inte om jag får böter, men jag kör det i alla fall.
Nej, vi kör på bara.
Och en process är ju bra om den fungerar.
Men inte det nu. Men nu var det två gånger.
En sån här P-grej är ju bra om den fungerar. Att om laget vinner mer än det förlorar, så kan man så kan det ta en förlust här och där. Men efter 2 vunna av 11, då har du ju inget sånt här P-ord längre. Då är det ju, då är det förstört. Då ramlar du rakt ner en isvak, som det var lite grann. Det är bara livräddning som gällde från oktober och framåt, för Kläckes förra året. Och sen ser man nu när de har fått har Emil ett år till. Känslan var ju att det kommer gå mycket bättre. Det kan inte bli sämre. Och vi ser ju att han leder ligan. Rosén är hemma. Det brukar alltid gå bra när Rosén kommer hem till sist.
Får jag stanna till där? Man brukar ju säga så här att repriser blir ju sällan bra. Det brukar ju sällan bli bra andra gången. När man tagit tillbaka Kalof, Joel Persson är tillbaka, Robban är tillbaka. Och det är precis Gynge. Som vanligt. Gynge. Allt är precis som vanligt ändå.
Mm. Gynge behövde också ett år, ska vi tillägga. Så det är inte 100% fullträff på att plocka tillbaka spelare. Och det kan vara ganska farligt. Men Rosén är alltid Rosén på något sätt. Joel Persson hade bara varit borta ett år. Jag tror inte det kanske gör så himla mycket. Det är nog värre att man kommer hem efter 6-7 år. Då är det nog en helt annan värld. Men Joel har ju bara tagit vid där han slutade. Och sen har de liksom... Vad håller Viktor fast egentligen på med?
Ja, det är galet. Vid 38,5
års ålder. Kan någon förklara det? Han leker sig igenom SHL. Det är också sådana här grejer som är svåra att förklara. Men man kan väl säga så att allt går lite snabbare i spelet. Allt är lite bättre. Spetsen är lite spetsigare. Bredden lite bredare. Backsidan utbytt syns tydligt. Och det som jag tycker Sam Hallam är bra på med sina lag är ju att trots att han har väldigt mycket offensivt skickliga spelare, så kan han sälja in budskapet att de ska spela tråkig hockey när det behövs. Mm. Riktigt, riktigt tråkig hockey, krympa ytor. Så han får då även de bästa spelarna att göra det. Titta på hur Emil Pettersson spelar utan puck i år till exempel. Han vill ju tävla där också och bli bäst i Sverige på spelet utan puck.
Men gud så tråkigt. Gud så spelet utan puck, vet du. Ja, men det är det som är framgångsfaktorn. Det är ju det.
Ja,
så
men,
är det.
Ja, men det är ju det. Och det, där tycker jag att Hallams styrka ligger. Han får sjukt bra spelare att spela sjukt tråkig hockey när det behövs. Det funkade inte förra året. Och jag tror också lite grann det har det här med det här livsfarligt enkla guldet att göra. Elias Pettersson och alla NHL-kontrakt. Då får du automatiskt intresse från spelare som tänker att är det så lätt att komma till NHL? Ja, men jag kan komma till det här laget, jag behöver inte ge så mycket. Jag vill bara få.
Jag nämner inga namn
här, men det är bara att titta. Det finns åtskilliga exempel på den typen av spelare som kanske inte har kommit in på riktigt rätt premisser med facit i hand.
Jag tänkte att innan vi avslutar detta stubben, 2015, 2018, 2021, har vi något samband där tror du innan vi avslutar detta?
Ja, Hallam kom in 2012 också, så att det har lyft på tredje varje år. Och det här är ju tredje säsongen, så vi får se. Men om jag bara får säga någonting avslutningsvis här så... Konturerna syns ju av Lakers 17-18, men skillnaden tycker jag är att det finns ju flera Växjö 17-18 lag det här året. Det fanns det inte då, så att det kommer bli det mest intressanta slutspelet på ganska många år, tror jag.
Lysande. Tack för en uppdatering om Växjö, och vi syns i hallarna här framöver då.
Ja, men det gör vi. Tack för att du fick vara med. Ha det gott.
Ja, men vi har väl sagt i den här podden ganska många gånger att vi, de smyger med lite i Växjö. Vi höjer ett varningens finger för dem, men det kan man väl sluta med nu. De är ju, känns ju som en favorit till guldet faktiskt. En av favoriterna får vi ändå säga, det är jämnt. Och ett annat lag som seglar upp och spelar riktigt, riktigt vass nu, det är Skellefteå. 9 raka segrar. Jag såg dem mot Luleå igår. Och 1-1 efter 2 perioder, en dålig match. Och sen var det bara som att Skellefteå, okej, nu kör vi. Så vi går man och vinner med 4-1. Oskar Möller gör mål. Defensiven är stabil. Söderblom i mål är riktigt bra. Skellefteå har något jäkligt positivt på gång.
Ja, men verkligen. Och det är inte det att de sitter på den fetaste truppen heller. Utan de maler på med det materialet de har. De har ju inte alls många forwards att tillgå. Utan de är ju faktiskt ganska skadekänsliga. Då har de ju tur att man har allt det folket att tillgå. Och den här backen, hur säger man? Roland McKeon, eller vad säger man?
Ja, kör på det, kör på det. Jag hade hoppats att du inte skulle bara, att du inte skulle fråga det, men kör på det.
Ja, för du kan inte säga. Vi säger.
Jag har inte gjort Skellefteå ännu nu sen han kom dit, så att då jag har inte satt mig in i uttalsskolan här, men när jag väl ska göra dem så måste jag självklart ha tag i det.
Roland är ju inget kompatibelt namn för nordamerikan.
Nej, det är det ju inte, men det är rätt coolt ju. Roland, och så fanns ju Lennart Petrell. Det var ju, Lennart var ändå också en favoritnamn. Roland och Lennart, det är sköna hockeynamn.
Ja, och vi får säga det att Roland har ju kommit in i Skellefteå. Han gjorde avtryck direkt när han kom in, gjorde väl mål i första matchen.
Ska vi köra Rolle eller? Ska vi bara köra Rolle där eller?
Jag är faktiskt mer kompatibel med Roland. Det känns väldigt rätt för mig.
Ja, men jag har inte träffat honom, så jag vet inte om han är en Rolle liksom eller, men vi kör på Roland då.
Ja, vi kör Roland, ja. Ja, men vad säger du om Skellefteå? Varför har de vunnit 9 raka matcher?
De har tajtat till defensiven. Skellefteå var ju som att när de tog avsats den här säsongen, så var det att de spände ju bågen eller gummisnodden väldigt, väldigt. Alltså de var spända och allt var offensivt. Man gick stenhårt i offensiven, skapade mycket lägen, men man släppte också till mycket lägen. Nu har man liksom, som det så fint heter, kalibrerat defensiven. En sån som Oskar Nilsson, hur bra som helst. Petter Granberg är, kanske spelar sitt livs bästa hockey. Arvid Lundberg är bra. Du har fått en generationsväxling som jag trodde skulle vara Skellefteås stora problem. Det har varit Möller, det har varit Lindström, det är liksom allt har kretsat kring dem. Men nu är det Frödén, det är Berggren, det är Wingeli, Hugg spelar bra också. Adam Wilsby, Broberg, känn på de namnen. Det är liksom, de har fått en generationsväxling att gå smärtfritt, vilket jag aldrig trodde skulle ske.
Men är det lite grann ett, jag ska inte säga nu eller aldrig, men i alla fall tillfälligt nu som gäller för Skellefteå, med tanke på alla de unga spelare som verkligen har blommat ut i år, att vinner man inte i år så måste man göra ännu en ny generationsväxling?
Ja, det kan ju bli tufft. Jag tror att man får ju behålla en sån som Wilsby får man behålla. Broberg kommer inte bli kvar. Berggren skulle man kanske kunna få behålla, även om jag tror att Detroit vill över honom, så tror jag kanske att han känns smart, det är ju kanske ett fel ord, jag säger inte att någon är dum, men han känns som en mogen kille som kan ta bra beslut med bra rådgivare och kanske stanna ett år till och bli liksom, gå från en riktigt bra till en stjärnspelare i SHL. Så att jag tror inte nödvändigtvis att det behöver bli så, men det är ju en stor risk att man tappar Frödén, Berggren, Broberg, kanske, nej, Wingeli blir nog kvar, men det är klart att det finns en överhängande risk.
Du som satt och såg det och nobbade handbollsfinalen, vad tänker du? Man har ju ändå gjort sig av med Tyler Morley under säsongen. Man har förvisso tagit in Melko Karlsson, så det går ju på jämnt ut. Men behöver man förstärka för att vara med i ett långt slutspel som du ser det?
Jag skulle nog kanske, backsidan, målvaktssidan, absolut toppklass i serien. Behövs inte justeras, göra någonting. Jag skulle kanske kunna tänka mig att man plockar in en forward för att få då, man kanske skulle kunna, det tar emot att säga, men Thomas Kiskinen har sett sina bästa dagar. Nu gjorde han visserligen mål mot Luleå igår, men han ska inte spela en första kedja, vilket gör att jag skulle, sätter man ihop Möller, Lindström och Melker Karlsson i en första kedja, så skulle man kunna få då Frödén, Jonsson i en andra kedja och kanske värva en spelare till dem. Och så har du Berggren, Wingeli där och Hugg och det är kanske ingen tredje kedja, men du säger när man säger att det är en tredje kedja, då förstår du vilken nivå vi ändå pratar om. Och så har en sån som Albin Sundsvik som spelar hur bra som helst efter JVM, som leder en fjärde kedja. Så att du får ju tre toppkedjor om du skulle få in ytterligare ett namn. Och så kan du få Thomas Kisken ändå en fjärde kedja som en nyttig spelare, lite mer boxplay, defensiva situationer. Då ser jag mycket, mycket väl att man kan hota vilket lag som helst, vilken dag som helst.
Ja, för att man får ändå säga det att sådana som Kiskinen och Jocke Lindström och Möller och Melker Karlsson, de har ju ändå varit med och vunnit SM-guld tidigare. Kiskinen har aldrig gjort det i Skellefteå, men de andra tre har gjort det i Skellefteå. Jag menar Petter Granberg, Nisse Burström har gjort det tidigare, så att de har ju en hel del folk med på det här tåget som vet vad det handlar om när man går in i ett slutspel.
Vi såg under den gångna veckan en imponerande insamling från Södertälje, sportklubben. Ja, jag vet inte vad den siffran är på exakt nu, men över 1 miljon på ett dygn lite drygt. Det var ju alltså galet imponerande vilka fans de har.
Ja, men verkligen. Och jag pratade lite grann med folk kring den här insamlingen för att fråga om det är något företag som har gått in med 400 000 här, som liksom har lagt en grund i det här för att det ska se bra ut eller liknande. Eller är det fansen, eller vilka är det som har bidragit till den här insamlingen? Men det företag som har gått in med mest pengar är en privat person som äger ett stort företag i Södertälje, som är Södertälje-supporter, som har gått in med 50 000. Det är den största, alltså enskilda summan i den här insamlingen. Sen är det alltså folk som har gått in med 1 000, gått in med 100, gått in med 50. Man har gått in med vad man har resurser till, och Södertälje är ju verkligen en stad med kultur och tradition som så att säga har väldigt många SSK-ar i flera generationer som verkligen kan vara med när det brinner till på den här typen av saker. Så att det här är ju verkligen en genuin insamling från hela staden.
Jag tycker att det är läckert. Jag tycker nästan det är ännu mer charmigt på något sätt när man gör det i hockeyallsvenskan. SHL har ju helt andra förutsättningar med ekonomi, tv-avtalen, vad man har i hockeyallsvenskan, och att supportrar kliver in här i Södertälje. Jag tycker att det är skitläckert faktiskt. Och sen får man ju se vad man lyckas få in för de här pengarna med spelare, men det känns ju som att, jag menar, Södertälje är ett slutspel i en bäst av sju. Vi har ju pratat om Björklöven, nu är inte Björklöven det hetaste laget, men de har haft svårt mot Södertälje till exempel, så att tror inte man ska räkna ut Södertälje i en semifinal till exempel.
Nej, och Södertälje, jag tyckte ändå de skakade om Timrå en hel del där när de möttes uppe i Timrå senaste gången, att man var ändå på att nudda vid dem där och kanske släppte iväg något mål för mycket, men man gav sig fan på att man var nära hinna kapp där i tredje perioden. Och jag tror det finns ju inget lag som skulle direkt gilla att möta Södertälje i ett slutspel när Södertälje visar upp den högsta nivån man faktiskt besitter.
Men förra veckan så pratade vi lite om eventuella val i ett hockeyallsvenskt slutspel, och jag flaggade lite för att AIK, det ska man hålla sig undan. Och det känns ju som jag har fått lite mera vatten på min kvarn där. Jag såg AIK i söndags, bitvis av den matchen, framförallt den första perioden, delar av andra perioden. Jag tycker att AIK, ja, men det har hänt någonting nu när Blomqvist har tagit över med laget. Det känns som att ledande spelare får en lite friare... Och när man säger friare, det låter som att det inte finns något krav. Det är inte kravlöst. Men om man får en friad roll i defensiven, vilket gör dem mer kreativa i det offensiva spelet, det tror jag är en nyckelfaktor. Det var väldigt topp, väldigt styrt så med Håkan Åhlund. Lite för styrt, tror jag.
Ja, jag tror faktiskt, och jag hör faktiskt lite signaler på att, som indikerar just det här, att det var ganska ledande spelare i laget som ville få till någon form av förändring i spelet. Och då kan det mycket väl vara den här typen av saker som de här spelarna var ute efter. Att man ville inte bränna så mycket krut i det defensiva. Det är självklart en del av hockeyn, men för att man ska få ut någonting av det materialet som AIK trots allt besitter, så kan man kanske inte spela på det sättet som Håkan Åhlund då har gjort framgångsrikt i Oskarshamn, gjort det framgångsrikt i Pantern dessförinnan. Men de har inte det materialet och de spelarna för att kunna spela på det sättet.
Men jag gillade också intervjun efter. AIK ledde ju med 3-0 mot Västerås. Västerås kom tillbaka till 3-2. Då fick Blomqvist intervjun. Jag fick lite på fingrarna här för att jag säger det fel.
Ja, vad säger du? Intervjun? Eller vad är det du brukar säga?
Intervjun. Det är väl rätt?
Ja, intervjun.
Ja, men jag, Ja, precis. I alla fall fått för fingrarna på det på Twitter där. Och det är mycket riktigt, jag skrattar gott åt det, för det kan mycket väl vara så att jag blandar upp några bokstäver där på slutet. Men oavsett så svarade han då på frågan: var du orolig när Västerås började komma ikapp? Han svarade bara att, Blomqvist svarade att, jag försöker få spelarna att vara lugna. Jag älskade det svaret, att han liksom, han verkar inte stressa upp sig. Och han ger också ett sånt intryck, Blomqvist, i intervjuer och när man har pratat runt lite, att han kan vara het så, men ändå den typen av situationer kan han vara ganska lugn. Jag menar, AIK 8 segrar på de 9 senaste matcherna, det är ju snudd på Skellefteå-klass.
Ja, men tänk då om Västerås hade petat in 3-3 och han hade haft det här lugnet. Hur hade det då låtit bland fansen? Han gör ingenting, han står bara med armarna i kors och han är inte aktiv i båset och så vidare.
Men det är samma fans som älskade Roger Melin, va?
Ja, säkert.
Ja, precis. Jag menar, allt handlar ju om vad du når för typ av framgång. Och jag menar, klart står du där och såsar och sover i båset och du tappar match på match på match. Men det handlar inte om det. Men signalvärdet som man ändå skickar till spelare eller ja, till media eller till mig som sitter i tv-soffan, det är ändå så att, okej, okay, jag får förtroende för det. Förstår du vad jag menar? Utan jag känner att det är ett lugn kring den här personen. Och det tror jag precis vad AIK som lag eller som förening behöver.
Ja, men alltså generellt sett så känner jag att fans har väldigt lätt för det här att man ska försöka läsa av kroppsspråket hos ledare i båset, att står man och säger ingenting och kanske vill ha det här lugnet till sina spelare, då anses man inte vara en aktiv coach och därmed en dålig coach. Alltså jag vet att Peter Andersson har fått jättemycket skit för det av vissa Brynäs fans när det har gått lite dåligt, till exempel att han gör ingenting och så vidare. Det är en väldigt generell bild man får och det är väldigt lätt att svänga sig med det när det går lite sämre för ett lag.
Ja, innan vi tar frågorna så ska jag plocka upp en som jag hade förra veckan med från Lukas Henriksson, där jag lovade det här med goalpegs, denna plastbit som förhindrar målvakten att flytta på målburen, och det var ett våldsamt intresse. Nisse Näsman, hallchef i Leksand, hörde av sig bland annat och berättade hur det funkar. Då har det inför den här säsongen så har man gjort om goalpegs. Det är en blå goalpeg och det finns en gul. Den gula är för junior och ungdom och den blåa är då för seniorhockey. Och det som har varit problemet på många ställen är att goalpegsen, alltså den plastbiten som är nere i isen och upp i stolpen, den åker upp i stolpen när isen fryser lite, vilket gör att den delen som är i isen blir lite för kort. I Leksand då har man gjort så smart att man har svetsat fast på stolpen, godkänt av SHL och Thomas Torsbrink bland annat, så att den goalpegsen åker inte upp i stolpen utan den sitter fast i isen. Så efter att Niklas Urbin flyttade på målburen uppe i Leksand för ett x antal månader sedan, så har man inte haft någon målbur flyttad. Och inte nog med det, nu kanske du sitter och sover, Johan, men jag ser ändå att det är en strimma av intresse på ditt vänstra öga. Det här var en annan som kontaktade mig då i en SHL-förening som hade fått då hans ämbete i den tränartrojka som han ingår i. Han hade pratat med de alla andra tränarna i sin genre och då hade de tittat på respektive målbur vad de hade för goalpegs, och det är alltså de blåa som ska vara. Och i en arena, hör och häpna, så satt det en gul goalpeg. Det har alltså spelats SHL-match med en gul goalpegs. Det är för junior och ungdom. Hör du så lat? Nu såg jag att du tände till lite, Johan.
Ja, vilken arena var det då?
Det fick jag absolut inte säga. Så det behöver jag inte, det lovade jag den här personen att inte säga. Så att det lämnar vi därhen, för att det lovade den här personen. Men det som är att de här blåa goalpegsen ska användas, och när de används riktigt, och som i Leksand och Färjestad bland annat, man har gjort ett stopp i målburen, så sitter målburarna på plats. Så alla ni som undrar över goalpegs, nu har ni fått svaret. Du är nästan chockad efter det där.
Alltså, ett tag där satt jag och bara bläddrade igenom flödet här och tänkte, nu, när ska han sluta babbla? Men jävlar, vilka research du har gjort, du.
Har jag lovat i det här fallet, Lukas, att kolla upp det här så gör jag det. Det är ju, och goalpegs, det är ju, jag har en kärlek för goalpegs efter den här veckan. Det finns så mycket runt goalpegs, du anar inte. Det här är bara en del. Jag ska ha en egen goalpegs-podd efter det här.
Men du, en fråga från Masjävel här. Den här är lite intressant, tycker jag. En fråga till oss båda då. Stöten / Sälen versus Åre.
Oj, ja, jag är ju jättesugen på att hitta någonting i Sälen eller Stöten. Så att jag lägger min röst på det. Och det har ju ett geografiskt fördel för mig kontra Åre, för det är från Karlstad är det ungefär 3 timmar upp till Sälen, och det är ju det dubbla och lite där till och med upp till Åre, så att därför är Sälen stöten till fördel för mig.
Ja, och jag får väl säga att jag är ganska färgad det här. Jag har varit i Åre de senaste somrarna, kanske sedan 17-18 år tillbaka, och har faktiskt precis köpt mig en bostad i Åre som jag faktiskt befinner mig på exakt just nu. Och då kan man fråga sig hur man kan transportera sig till Åre i coronatider. Men det var ett inköp jag gjorde för 1,5 år sedan. Så jag var tvungen att faktiskt ta hand om min bostad här uppe nu. Så att jag befinner mig faktiskt i den nu. Och här är jävligt mycket snö. Men jag ska undvika att ge mig ut i backarna här nu. Utan jag ska faktiskt hem till Skånederbyt här under tisdagen. Utan jag har bara uträttat lite ärende. Sen ska jag hem illa kvickt.
Vilken, då ses vi ju på tisdag, du och jag.
Ja, vad härligt, vad härligt.
Det... Hus 57, ses vi där som vanligt?
Ja, men det kan väl vara trevligt kanske att ses där. Det blir ingen podd dock mitt i veckan, men vi har spelat in poddar förut.
Vi har ju tagit mycket av frågorna i själva podden och ämnena är uppbyggda på det ni har undrar över till stor del. Men Slenderman frågar en fråga här. Om vi leker med tanken att både Malmö och Timrå spelar SHL nästa säsong och att Magnus Pejejärvi vänder hem till Sverige igen, vart är det troligast att han hamnar?
Oj, det är en bra fråga, för att han har jäkligt skarpa känslor för båda klubbarna. Men jag tror ändå att jag skulle nog säga att Pejejärvi nog lutar mer åt Malmö faktiskt. Han har aldrig spelat SHL-hockey i Malmö tidigare och... Han är ju ändå bosatt i Skåne. Det är ju liksom hans utgångspunkt någonstans. Och det, jag skulle lägga mina pengar på det. Men det är inte så att Timrå på något sätt skulle vara ute ur leken.
Lek med tanken. Anton Lander kommer hem. Pejärvi kommer hem. HV åker ur. Ursäkta alla HV-fans. Anton Vedin ansluter till Timrå. Det är rätt bra första kedja.
Ja, och så Jonathan Dahlén på det då.
Just det, han får gå in andra kedja.
Men, ja, men då får vi Elias Pettersson komma hem också då. Eller Emil Pettersson, ja, har ju utgående kontrakt ju.
Ja, och då, nej, men då får jag nog snöra på med skridskorna och göra comeback också, känner jag, med det laget.
Grymt intresse för frågorna, och vi har som vanligt lyft upp det mesta. Grymt intresse för, faktiskt från många klubbar. Vi försöker ta med så mycket som möjligt. Det är grymt svårt, det är många som är engagerade i det här. Men vi försöker fördela ut det jämnt så att ingen blir utan. Men nu har du tagit 2 raka 5 här och... Ja, ska du bli en 3D-raka 5? Du känns ju stekhet. Det känns som att du bara gör... Du fullständigt tar död på den här tävlingen mellan oss. Så jag räknar inte längre, för jag räknar med att du leder stort här nu. Men vad vill du ha?
Ge mig en klubb. Johan, ge mig en klubb nu. Ge mig en klubb. Jag vill ha en klubb.
Ja, då kör vi en klubb då. Då ska vi se här. Ska vi ta fram... Jag höll på att säga, då ska vi ta fram pärmen. Men så illa är det ju inte. På 5 poäng då... Här är Anna, en mycket uppskattad materialförvaltare. Hon är en av få kvinnliga vi har i Sverige. När man nämner materialförvaltare i denna klubb bör även Sares nämnas.
Jag klämmer 5 poäng på den här.
Ja, då vill vi höra, eller vi vill se vad du har skrivit på lappen. Då tar vi 4 poäng. Vi har fått ett svar från Sanni. Stolthet, hjärta och tradition sedan 1923. Det finns 4 nummer i taket. 1, 10, 19 och 20.
Wow, nu vart jag osäker. Ja, men ge mig 3 poäng. Nu vart jag osäker.
Ja, ja, du verkar väldigt säker där på 5. Vi får se om du fick lite skalle där. På 3 poäng. Sonen till en av klubbens största spelar numera i KHL. Han har även varit i Buffalos organisation. Men jag säger inte pappans namn, för då blir det för enkelt. Så den får du på 2. Jag kan ge dig övriga 5 som spelat flest matcher för klubben. Här kan vi nämna Åkesson, Einarsson, Valdemar och Ovesson. Åkesson har 660 matcher i klubben.
Ja, nästa.
Ja, 2 poäng. Jag lovade att du skulle få namnet på pappan till sonen som nu spelar i KHL. Det är förstås Larry. Han flög fram åtminstone i poängprotokollet, även om namnet antyder att han kan flyga. Vår tidigare gäst Daniel Enestube hade lätt satt denna på 5 poäng.
Ja, och jag har inte gjort det, kan jag säga.
1 poäng då. Dackehallen, Oliver Ekman Larsson och årets poängmaskin heter Anton Svensson. Berätta nu vilken grönfärgad förening i Småland som jag söker.
Tingsryd, och jag svarade på 5 poäng. Mora.
Ja, och där tänkte jag att jag skulle lura dig med Sares där. Och det gjorde jag. Den,
det gjorde du ordentligt. För ja. Johan Sares är ju en riktig legendar i Morakretsar. Och tänkte jag, den var enkel. Och just när du pratar om materialare, som en gammal materialarson, så Johan Sares, det var för enkelt. Men ja, den gick jag bet på. Den är snyggt. Well played, Svensson. Well played.
Ja. Och där pratar vi då, när du pratar om den kvinnliga materialförvaltaren, så är det Anna Berglund som jag uppskattar enormt mycket. För jag kan ringa henne varje sommar när vi gör bilagorna på Expressen och få in de senaste nummerna som är satta i klubben där och få dem levererade. Hon är sjukt noga med att det ska vara rätt nummer i Tingsryd. Och hon arbetar tillsammans med en annan materialare som faktiskt heter Sares i efternamn också. Men det är inte den Sares som du söker, utan det här är en annan Sares.
Det finns en annan Sares alltså. Ja, nej, den, ja. Det där var lurigt av det. Alltså. Det var fult till och med.
Ja, men det kan jag väl få när du har gått bet, eller när du har två raka femmor, eller hur?
Korrekt, det är sant.
Ja, nej, men det var Tingsryds AIF som vi eftersökte. Jag tyckte det var lite intressant att ta dem nu eftersom Enestubbe var vår gäst i programmet. Och han har ju bevakat dem i många år också. Vi får se vad de tar vägen. De slog ju ditt älskade Modo, höll jag på att säga, här under söndagen.
Ja, det hade de ju aldrig kunnat gjort om de hade bytt ut Anthony Peters mot... Tex Williamson.
Du, vi tar och stoppar där för denna veckan. Och så hörs vi väl nästa vecka igen, hoppas jag.
Det gör vi, ha en bra vecka. Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.